Det var en lång text idag. 5 olika berättelser. För er som har hängt med i vår nya predikoserie över Markus evangeliet så är det en väldigt intressant och speciell del vi har kommit till. Och för er som inte har hängt med så kan jag egentligen säga detsamma. Det är en intressant och speciell del vi har kommit till i Markus evangeliet här. Först dock en väldigt kort rekapitulation om vad vi har kommit, vad vi har bakom oss textmässigt och temamässigt. Evangeliet började ju med en presentation av glädjebudet och av Jesus. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Den andra delen var under temat, vad har du med oss att göra? Som Rolf predikade över förra söndagen. Där fick vi i texten veta mer om vem Jesus är och vad han kan göra för oss och vad han vill berätta. I dagens något längre textavsnitt, det andra kapitlet av Markus evangeliet, så verkar inte Jesus göra särskilt många rätt alls. Åtminstone inte i de skriftlärdas ögon. Det är 5 berättelser som är staplade på varandra, där Jesus i alla berättelserna på något sätt går emot de religiösa lagarnas konventioner. Alltså går emot det religiösa system som fanns vid den här tiden. Och i alla 5 berättelserna är han ständigt övervakad av skriftlärda och fariseer. Eller skriftlärda fariseer, vilket i dessa berättelser närmast kan fungera som synonymer till varandra. Alla skriftlärda var ju inte fariseer och alla fariseer var inte skriftlärda. Men dock rätt trogna i sina egna ögon. Men Markus verkar inte riktigt bry sig om att göra någon skillnad på dem, åtminstone inte i de här berättelserna. Deras funktion är densamma. De tillhör det religiösa etablissemanget vid den här tiden. Så vad är det Jesus gör som är så fel? Han förlåter synder. Hemska tanke. Han äter med tullindrivare. Vilket ur en rättrogen judisk perspektiv, vilket vi kan anse att fariserna ansåg sig vara då. Att äta med en tullindrivare är som att vara, alltså som att äta med en landsförrädare. Tullen var en del av romarnas skattesystem. Så arbetade man som tullindrivare, så arbetade man för ockupationsmakten. Och det ogillas starkt av en judisk, politisk och religiös organisation som fariseerna. Jesus bryter också fastan. Vilken fasta framgår det inte riktigt, men han bryter den. Han tillåter sina lärjungar att så att säga arbeta på sabbaten, om man nu kan kalla det arbeta eller skörda, att rycka några ax för att man är hungrig. Han botar handen på en man, även detta på sabbaten. Markus har alltså samlat 5 berättelser på varandra med den gemensamma nämnaren att Jesus på något sätt bryter mot lagen. Och i den sista berättelsen av dessa 5 får vi reda på en mycket viktig detalj. Fariseerna överlägger med Herodes anhängare om hur de ska röja honom ur vägen. För den som likt mig är intresserad av detaljer så är detta en av de första ledtrådarna till Jesu korsfästelse. Det är nämligen så att det är första gången som romarna kommer in i berättelsen i Markus evangeliet. Och det är särskilt intressant att det är just fariseerna som går till romarna. De avskydde ju romarna, ockupationsmakten, så till den grad att de ansåg tullindrivare vara landsförrädare för att de arbetade för romarna. Men de vill röja Jesus ur vägen. Och vi och alla vid den här tiden känner väl till romarnas föredragna sätt att röja någon ur vägen. Korsfästelse. Det är enkelt. Det är billigt. Det är fruktansvärt effektivt avskräckande för andra att begå brott mot den romerska makten. Det man kan undra då är, varför vill fariserna just att det ska vara romarna som ska döda Jesus? De brukade ju ha för vana att stena den som hädar eller bryter mot lagen på ett grovt sätt. Nyckeln ligger i den första av de här fem berättelserna. Om förlåtelse. Jag tror att en del av er har förstått att jag gillar Bibeln vid det här laget. Jag tycker den är så häftig och spännande. Och idag så behöver man nästan vara skriftlärd för att förstå hur det hänger ihop. För precis som det sägs i den första berättelsen så var det bara Gud som kan förlåta synder. Vem kan förlåta synder utom Gud, säger de. Han hädar. Så när Jesus då säger att han förlåter synder så uttrycker han just det. Gud. Att han är Gud. Det är en fruktansvärd hädelse. Så att om man läser i den judiska lagen, i detta fall femte Mosebok, så vet man att den som tillbär andra gudar, eller för den delen utger sig själv att vara en gud, så är man evigt förbannad av Gud. Och läser vi vidare i femte Mosebok får vi också veta att den som hängs upp på en träpåle som avrättningsmetod är förbannad av Gud. Därför vill de att romarna ska sköta undanröjandet. För att det är det rättmätiga straffet för den hädelse som han begår när han gör det fruktansvärt hemska att förlåta. Och när han med det påstår att han är Gud. Det är för detta som judarna, i detta fall fariseerna, men också senare de andra grupperna, saddukeerna i templet, låter Jesus bli korsfäst. Varför romarna sen faktiskt låter korsfästa Jesus, det är en helt annan berättelse som vi får ta en annan gång. De har sina anledningar. Men det som slår mig är att det som verkar vara den starkaste anledningen till att de vill se Jesus död, de här fariseerna, det är egentligen något som är det finaste som finns. Förlåtelse. Fast å andra sidan så kanske det inte är så konstigt heller. För det finns egentligen inte så mycket annat som är så provocerande som förlåtelse. Vare sig då eller nu egentligen. Det är nämligen inte så att Jesus går och liksom strör runt lite förlåtelse här och var. Det är en lam man som Jesus förlåter. Och vad är det som är så hemskt med att just en lam man får förlåtelse för sina synder? Jag brukar säga att den judiska teologin vid den här tiden var framgångsteologisk. Den lame mannen var lam, inte som ett straff kanske, men som en naturlig konsekvens för att han hade syndat. Det var åtminstone det man ansåg. Det var så man såg på sjukdom. Hade man syndat så var man sjuk. Eller snarare, var man sjuk så måste ju det vara för att man har syndat. Spetälska är också ett sånt tydligt exempel på flera ställen i Bibeln. Det var en konsekvens av att man var syndare. Därför var det viktigt att om man blev frisk så skulle man gå och visa upp sig för överste prästerna som då kunde konstatera att Gud hade förlåtit den. Men här är det alltså Jesus som inte bara hädar genom att förlåta någon synder. Han gör det dessutom med någon som är satt att vara lam för sina synders skull. Jesus bryter mot allt. Tyvärr så är det ju så även idag att förlåtelse är provocerande för många. Vi lever inte i en värld som har förlåtelse som grund. Som jag sa innan när jag pratade med barnen, vi försöker lära ut det till våra barn att de ska säga förlåt. Men tittar man runt omkring i vuxenvärlden så är inte förlåtelse någon särskilt stor drivkraft som världen ser ut idag. Det är många som inte lever som de lär. Bitterhet, skam, hämnd är saker som är mycket starkare driver oss i världen idag snarare än förlåtelse. Exemplet som kom närmast till mig när jag läste tidningen, det är konflikten i Nordkorea. Där den ena aktionen eller uttalandet ska överträffas i en slags hämndkarusell som vi inte vet vart den leder. Som kan få ödesdigra konsekvenser. Värre tycker jag är den mentalitet som växer fram i stort sett i hela världen. I synnerhet i västvärlden och även i Sverige. Att varje gång det sker något förfärligt brott, det kan vara övergrepp mot barn, våldtäkt, mord eller vad det nu kan vara. Eller ibland inte en särskilt förfärliga brott utan mindre. Men som begås av fattiga främlingar i vårt land. Som knappt kanske ett annat val ibland. Varje gång det kommer upp sådana här saker i nyheterna så växer det fram en hatstorm. Där det sägs att de borde skjutas. De är inte människor. Dessa förövare borde låsas in och nyckeln kastas bort. Så är vi av med problemen. Visst, det är fruktansvärda brott. Och det finns absolut inget försvar för sådana handlingar. Men det talas väldigt lite om att se människan bakom. Det talas väldigt lite om att försöka förstå hur det kommer sig att vissa individer begår sådana här brott. Det talas väldigt lite om förlåtelse. Om att förlåtelse skulle kunna vara en helande kraft för dessa människor. Men det kanske är klart. Varför ska de få vår förlåtelse? De förtjänar väl inte det? Det kanske är lätt att stå och prata om förlåtelse när man inte är utsatt för något sådant hemskt själv. Men jag minns för något år sedan, och det kanske ni också gör. Det var någon som gick in i en kyrka i USA och begick ett fruktansvärt hatbrott och sköt ihjäl en massa människor på grund av deras hudfärg. Ett hatbrott utan dess like nästan. Något de flesta skulle säga är oförlåtligt. Men det gick inte många dagar för en mamma till något av offren gick ut i TV och talade till förövaren och sa att jag förlåter dig för dessa handlingar. Han hade inte bett om det, eller det kanske han hade, det vet jag inte. Det spelar ingen roll. Hon gick ut och sa jag förlåter dig. Jag blev väldigt starkt berörd av det. Och tycker nu att det var mänsklighetens finaste ögonblick det året. Det var många jag missade säkert. Men jag tyckte det var så fantastiskt. Hon sa också varför hon förlät honom. Det var på grund av hennes tro. Hennes tro lärde henne att hon skulle förlåta. Och förlåta är ju ingenting man kan göra genom att bara säga det. Förlåta är någonting man känner inom sig själv. Förlåtelse är kärlek. Förlåtelse är en del av Guds kärlek till oss. Förlåtelse är det som kan hela världen. Det var ju därför Jesus uppstod. För att låta förlåtelsen segra och hela oss och hela vår värld. Men för att låta förlåtelsen hela oss. För det är ju vi, du och jag, som har makten över hur världen ska se ut. Så Jesus har gett oss verktyget för att hela den. För att hela oss. Jesus ger oss förlåtelse för våra brott när vi ber om det. Och han har gett oss verktygen. Att ge förlåtelsen vidare. Men är inte vissa saker oförlåtliga då? Kan man förlåta allt? Jag vet inte. Kanske det finns vissa saker som är oförlåtliga. Visst är det svårt. Men jag tänker på den här kvinnan i USA. Vad skönt det måste vara för henne. Att inte gå runt och bära på hat mot den här mannen. Att inte gå runt och bära på hämndbegär. Att inte gå runt och bära på onödig ilska och vrede. Arg kanske hon är över att brottet kunde hända. Men hon behöver inte bära hat inom sig. Vad skönt att få leva i förlåtelsens frid. För det är ju inte alls bara för förövarens skull som förlåtelsen är viktig. Jag tror inte det bara var för hans skull som hon förlät honom. En av förlåtelsens starkaste kraft tror jag är att den som förlåter, den som ger sin förlåtelse, den blir hel igen. Eller åtminstone lite mer hel. Eller på väg att bli hel. Kan du inte förlåta någon för deras skull, så gör det för din egen. Det är inget fel med det. Förlåtelsen sätter inte gränser på det sättet. För om du förlåter för din egen skull, så sker det andra automatiskt också. För sådan är kärlekens och förlåtelsens natur. Den helar. Det är inte för inte som förlåtelsen i dagens text finns i en helande berättelse. Gå inte runt och bär på hat, hämnd, skam eller bitterhet. Den äter upp oss. Min bön idag är att vi ska låta förlåtelsen hela oss. Att vi ska bära ut ett budskap om förlåtelse mellan varandra och ut utanför vår kyrkas väggar. Världen behöver helas genom förlåtelse. Amen.